Någon får nästan sina jätter överkörda av Evil Knievel. Ja. Han dodgar knappt. Och den här killen med jätterna försöker ju ta sig ur vägen. Det ser ut som han bara råkade vara där. Det ser inte ut som ett proffs eller någonting.
Ja, för det ser ut som att...
Gaiden. Ja. Det är film och skit här. Det blir inte alltid som förväntat. Vi klämmer in en inspelning här på den enda lediga dagen. Eller ledig. Jag har ju semester nu, men jag har varit i Gotland. Kom hem idag 5 på morgonen. Och imorgon ska jag och Peter dra till New York. Så vi klämmer in en inspelning av film och skit här. Och Alex kunde inte vara med idag heller, så det blir ett sånt här sidoavsnitt. Yep. Där jag och brorsan kollar på lite skitfilm.
Yep, så det är fullt upp på semestern, inte en död sekund.
Ja, det är lite jobbigt. Men jag antar att det är ett bra problem att ha. Ja. Vad vi har kollat på här nu är Sharknado. Som vi såg här om dagen.
Ja, det känns väl som en ny sorts skitfilm. En skitfilm som man har väldigt svårt att respektera jämfört med det som brukar vara skitfilm.
Ja. Den andra filmen vi har kollat på är Viva Knievel från 1977, va?
Japp.
Yep. Starring Evil Knievel, han själv.
Japp, yep. I sin magnum epos.
Japp. Yep. Samma år som hans stora fall kom.
Ja.
Var det då han misshandlade folk och blev stämd och grejer?
Ja, det var väl hans manager eller något sånt där.
Ja. Så, två filmer och vi börjar prata med Sharknado tycker jag.
Ja.
Ja. Det är ju en film som kom bara här om veckan och den lyckades väldigt väl med att bli viral.
Ja, det är ju lite det som var poängen med hela filmen nästan. Liksom. Namnet på den, posten, trailern, allting är liksom perfekt kombination av grejer som gör att man vill se den.
Ja.
För hela konceptet är ju en tornado av hajar.
Ja, det är oväder och hajarna är oroliga. Så kommer en tornado som tar upp hajarna ur havet. Och så sveper tornadon med hajar i sig in i stan. Och det börjar regna hajar som äter folk. Mm. Det är det som är idén på filmen. Och det låter ju ganska kul sådär liksom. Taglinen är enough said.
Ja.
Och trailern som kom, den gjordes ju av kompetent trailerfolk. Som har pulsen på new media och allt sånt där. Så den tog i storm och... verkade vinnande.
Ja, men det är väl egentligen... Filmen är skapad av kungarna av scamsters. Ja. Det är The Asylum som gör liksom, kopior av kända filmer.
Så, till exempel så när Transformers kom så gjorde The Asylum en Transformer knockoff som heter Transmorphers.
Ja, och när Battleship kom så gjorde de American Battleship.
Ja. Och med omslag som då är snarlika de riktiga omslagen.
Ja, och så jag kollade upp deras produktionstid. De gör ju filmerna så fort som det bara går. Så det är till en 4 månader totala produktionstiden för en film. Mm. Det finns inte så mycket creative spark. Man skulle ju hoppas när det kommer en film som är en spoof på en högbudgetfilm att det skulle finnas någonstans liksom, någonting roligt där.
Ja, någon glimt i ögat.
Ja, kul glimt i ögat, men Sharknado har ingenting av det alls, utan det känns mycket mer som det är bara, det är tekniskt sett en film, men de gjorde
det är bilder som rör sig.
Ja, och det är ihopklippt och sådär. Men det är gjort på så kort tid, så fort det bara går, så att man får något som, ja, tekniskt sett är en film. Det finns CG där som ser halvt kompetent ut för att vara en film som kostade enligt Wikipedia well under $1 million.
Ja, CG:n är jävligt snygg för att vara mindre än 1 miljon.
Ja, det är liksom helt okej. De har okej folk som kan slänga ihop lite skit fort. Men annars så, men det finns liksom ingen kreativitet, ingen vision eller något sånt där. Det finns ingen spark, det finns ingen earnestness hos den.
Nej, för att det vi snackar om här nu är ju en skitfilm. Det är ingen tvekan om den saken. Det är en sci-fi special. Och alla sci-fi specials brukar ju vara ganska ruttna.
Ja.
Men det är ju verkligen skillnad på skit och skit.
Ja, den här känns helt cyniskt ihopsatt, verkligen. För att i vanliga fall i en skitfilm, då brukar det kännas som någon brydde sig under produktionen.
Ja.
Att man ser någonting, att okej, här försökte de göra någonting och misslyckades totalt, men de försökte någonting.
Ja.
Här är det bara, slänger bara ihop något, och sen när det inte funkar så känns det som de gick, whatever, don't worry about it.
Ja. Det enda de har försökt göra här är att få till några shots som de kan göra en trailer av. Och det är trailern som de försöker sälja det med bara.
Mm.
Så länge folk är intresserade av trailern, och folk blev ju intresserade av den. Jag menar, folk på nätet var ju, oh, this is so ridiculous but cool, antar jag.
Oh.
Men resten av filmen är så otroligt... jag skulle inte vilja säga inkompetent, även fast det är en enorm del inkompetens, utan det är bara lathet.
Ja.
De vet att när de har de här shotsen för trailern så behöver ingenting annat sitta ihop på något vettigt sätt. Ett exempel på det här är i början av filmen, innan stormen har kommit. Att filmen öppnar med det här. Det är en hajattack av något slag vid en strand. Ja, och det är uppenbart blandning av stock footage och riktigt filmat. Och det som är filmat, det är filmat med helt olika kameror på helt olika delar av dagen. Så att ljuset skiftar hela tiden. Kvaliteten på bilden skiftar hela tiden. Och det är blandat med stock footage.
Ja, för om man har sett någon making of för vilken film som helst gjort typ de senaste 10 åren, så kanske det är någon sektion där de snackar om the color grading. Och det är liksom en modern teknik som alla använder, även tv-serier, för att göra färgerna liksom mer consistent mellan kameror och tider på dygnet, så att man har helt seamless övergångar i en hel scen. Och det har de ju skitit i helt här.
Mm.
Så det ser nästan konstigt ut. Man tas ur scenen hela tiden. För att varannan sekund så byts det liksom utseendet totalt.
Ja. Någonting som du, Peter, hade kollat upp innan var Asylums... vad de har för gear liksom.
Ja.
Och deras green screen studio är väldigt liten, hade du läst.
Det är liksom, man märker det i många shots, som varje gång det ska vara någon sån här shots i en bil, shots på någon som åker en jetski eller något sånt där. Man märker det blir påtagligt mycket närmare filmat.
Ja, för de har en så pass liten studio att det bara blir close-ups.
Ja.
Det är nästan bara close-ups. Och det är så jarring.
Ja, men det känns som om man tar någon sån här, alltså, de skulle ju, man får intrycket av att de skulle typ inte kunna filma en sån här Stålmannen parodi där man ser full kropp av någon som flyger i luften och tiden. Mm. För att det finns inte riktigt med utrymme i studion för att få plats en kamera så man kan filma någon helt.
Ja. Så det här är nivån, den tekniska nivån vi snackar om i den här filmen. Men det skulle inte behöva vara ett problem för filmen.
Nej.
För som sagt, inkompetens är säkert en stor bit av det. Men mest känns det bara som de inte bryr sig.
Ja, på något sätt så det finns ingen charm alls.
Nej.
För att om man tar Birdemic, den är ju hopplöst usel. Men...
Ja. Kan vi bara presentera Birdemic en lite snabbis?
Vem har inte sett Birdemic?
De flesta av våra lyssnare, tror jag.
Okej, okay, det är en skitfilm som är ännu billigare än den här. Men skillnaden med den är att där kan man faktiskt tro att någon försökte göra en film på riktigt. Att personen bakom kameran faktiskt trodde på det han hade skrivit i manus och det han filmade, och trodde liksom att det här kommer funka. I den här så, till exempel manuset, det känns som en mall av screenplay 1A för en film, där de har bara lagt in orden för den här filmen.
Ja, det är som de har, vad ska man säga, en matris av olika element i en film som de fyller i, du vet, namn på karaktärer och okej, Flying Sharks, okej, det väljer vi där. Och så autogenereras det ett manus.
Ja.
För att i filmen så är det att försöka nicka till filmer som Gamla Hajen och sådär. Till exempel flyger de en helikopter i finalen och så säger en av karaktärerna, "We're gonna need a bigger chopper." Men det kommer bara helt plötsligt, utan någon charm, utan någon glöd och utan någon build-up. Så vi satt ju bara där och vem bryr sig?
Ja, men det var väl det. De hade bredvid movie screenplay templaten de hade laddat ner från en hemsida, så hade de en notebook vid sidan där de bockade av element som man måste ha med i en script som ska vara en sån här slags film. Och då är det liksom clever one-liner som refererar andra filmer i genren. Ja. Där bockar de av där.
Precis. Gonna need a bigger chopper. Perfect! This is gold!
Ja. Oh.
Den är starring no one. Och regissören har inte gjort någonting annat än slumpmässiga jobb i Hollywood de senaste 10 åren.
Ja.
Den enda skådespelaren som jag kände igen var, både i namn och från andra filmer, var Tara Reid.
Ja.
Och hon är inte ens en huvudperson eller något sånt där. Hon är en sidokaraktär. Och hon är en blondin som har varit med i saker som Big Lebowski och American Pie.
Och den mest prestigefulla rollen, det är ju The Love Interest i Uwe Boll's Alone in the Dark.
Var hon det?
Ja.
Wow! See? Allting hänger ihop.
Ja.
Uwe Boll, Tara Reid, Sharknado.
Ja. Här är steget ner från Uwe Boll.
Ja, men det är ju faktiskt det.
Ja.
Jag har så mycket mer respekt för Uwe Boll än jävla Asylum Films. Nu har inte jag sett någon annan av deras filmer, utan Sharknado är den första filmen av Asylum som jag ser.
Ja. Och jag tror faktiskt det stämmer för mig också. Jag tror faktiskt jag inte har sett någon Asylum film, men alltså, jag känner bara på mig att deras andra filmer kommer vara som den här.
Ja, jag tror också det. Det var någonting i den här filmen som kändes som att det här är det de gör.
Ja.
Det här är det Asylum film handlar om verkligen.
Mm. Nej, det känns väl som lite av en konsekvens av att de verkligen har deras filmmakande går ut på att bara skita ut filmen på 4 månader. Ja. Hela produktionen ska ta den där tiden.
Ja.
Och det därför är så manuset så basic. Och det är liksom, ja, men det finns en story och alla elementen finns med där på pappret. Mm. Men det är så by the numbers. Ingen creative spark där alls. Mm.
Och deras affärsidé har varit tills nu är att folk ska typ missta deras filmer för andra filmer i hyllan.
Ja.
Eller bara, du vet, att ja, en film med robotar, ja, men vi kan ta den här till min son, han tycker säkert det är kul.
Ja.
Mm.
Det här är första gången de gör quote unquote originalfilm.
Ja.
Nej, jag är inte så entusiastisk över Asylums filmer.
Nej. Huvudpersonen hette Finn.
Mm.
Och sen sådär typ att, vem bryr sig? Okej, vi måste hitta lite positiva saker om den här filmen. Vi måste.
Ja, men det kan ju vara. CG-effekterna såg okej ut.
Ja.
Den mest charmiga karaktären i hela filmen är en bil de snor.
Ja! Den där bilen är ju så grym!
Ja, för att av en slump antar jag att de råkade filma i närheten av Movie Car Rentals.
Ja, som till och med ett företag som faktiskt finns.
Ja.
Där man kan hyra bilar som är väldigt Hollywood-esk. Hollywood-movie-esk, det vill säga.
Ja, och det känns ju, ja, men det är ju klart att det finns en sån,
ja,
en novelty car dealer rental car i Hollywood liksom, där, ja, de har filmat den. Så de hyr ju en Hummer som är pimpad med spikes.
Ja, och den har små spjutspikes på framsidan.
Ja.
Och den är enorm.
Ja. är den, den ser ordentligt biffig ut. Och mm. där ser det ut som någon har brytt sig. Och det är ju för att den här hyrbilsfirman har gjort det.
Ja. Och de där spikesen kommer ju förstås i användning. Det är någon kille som blir spetsad på dem. Jag kommer inte ihåg hur det hände. Jag tror att det var när tornadosarna sveper in i finalen.
Ja.
Då var det någon som blev inblåst i spikes.
Ja.
Och sen så spränger de en tornado med bilen i slutet också.
Yep.
För, alltså, nu låter ju det här väldigt ballt. Men kom ihåg att det här är en väldigt tråkig film där saker bara händer en sak efter en annan utan en proper dramakurva, utan någon glöd och allting sånt där. Okej. I finalen så har de räknat ut, eller det var typ en smart huvud i gänget.
Oh.
I alltså karaktärsgänget som listar ut att om vi slänger in explosioner i tornadosarna så kommer de neutraliseras.
Mm.
Ja. Så team helikopter, de flyger och kastar typ gastuber in i tornadon så att de exploderar och tornadosarna liksom bara försvinner.
Ja. Ja,
för det är så fysik funkar i den här filmen.
Yep.
Det är 3 stycken tornados. De lyckas neutralisera 2 av dem.
Mm.
Men sen blir typ tjejen som styr helikoptern uppäten av en haj.
Yep.
Ja, i luften.
Mm.
Så vår hjälte, han vet att det bara finns en sak att göra. Ta Hollywood car. Car.
Movie car rental car.
Och köra in den i den sista tornadon.
Ja.
Så han gör det och den exploderar.
Ja, och det där låter ju som liksom, okej, en bil som hoppar in i en tornado som sprängs. Mm. Det borde ju se ballt ut, men nej, det är liksom shoten de valde där bilen ska hoppa av ett stup för att komma in i tornadon. Det är liksom, jag kommer ihåg ett stort, den visade där shoten av sluttningar ska hoppa av. Den hänger på den där shoten jättelänge och det händer inget.
Ja, det är massa sånt där. Du vet, timing i klippning i den här filmen är off hela tiden.
Ja.
Det är ofta för snabbt mellan då olika shots som har helt olika färger.
Mm.
Färg liksom och ljus och så. Eller så är det för långsamt.
Ja, så man sitter där och man ser någonting och så liksom, okej, det händer inget. Vad tittar vi på? Vad är det här?
Mm.
Och sen så är det liksom, okej, det är det här som försiggår. Och det är samma sak där liksom. Även om det hade varit kul och ballt när den hoppade, så execution var så dåligt av den scenen.
Och sen när man ser hur personen kör bilen, är det precis som i hela filmen, alltid när man har sett någon köra bilen, det är en kamera utifrån framrutan där någon sitter och försöker fake-köra, du vet, och styr den där ratten fram och tillbaka.
Ja.
Och hoppar lite i sätet, för nu kör den ju snabbt. We'll fix it in post, inga problem. Och lägger till en bakgrund som swishar snabbt.
Ja.
Alla bilshots i filmen är så.
Mm. Ibland så får man en point of view shot av bilen som kör någonstans. Och då är det uppenbart liksom en bumper cam på en bil som kör någonstans i Hollywood, på en helt annan gata än den i filmen.
Ja, och med helt annat ljus. Det är uppenbart en annan tid på dygnet jämfört med den där green screen shoten som de använder.
Ja, för i filmen så är det ju en orkan, det regnar.
Mm.
Men väldigt ofta så är det liksom helt plötsligt soligt och torrt ute. För att de har shots. De hade inte det med regnet.
Ja. Och snälla, det här låter ju charmigt, men det är inte det.
Nej.
Alltså det är skillnad på när plan 9 från yttre rymden, när det liksom ska vara mitt i natten och så är det uppenbarligen dag. Det är liksom lite charmigt.
Mm.
Och så du vet, en gravplats med gravstenar som wobblar och så vidare.
Ja.
Det är proper skit. Det är liksom crapfest. Det här, nej. De vet vad de gjorde i den här filmen och de siktade avsiktligt väldigt lågt.
Ja.
Så det är det vi menar när vi säger att det var en cynisk film. Den är cynisk på samma sätt som när Michael Bay gör film.
Ja, för där känner man ju verkligen av att okej, den här siktar in sig på the lowest common denominator på alla sätt och vis. Liksom, här är någonting som ska liksom tilltala den här idioten i publiken. Och sen här är något annat som ska tilltala den här andra idiotdemografiken.
Uh-huh.
Och det känns ju att som den talar ner på en, att det verkligen, den försöker sänka en till dess nivå.
Uh-huh.
Och här är ungefär exakt samma känsla, fast det är gjort med så låg budget som det bara går.
Ja, alltså grejen med Sharknado är ju att De har gjort den för att kunna göra en trailer. Sen så behöver resten av filmen bara verka vara en film.
Mm. Nej, det är verkligen, det finns inget försök att skapa någon illusion av att det är en riktig film.
Mm.
På något sätt alls.
Nej. Ja. Jag tror vi är färdiga med den här filmen faktiskt. Det blir inte så långvarigt, men...
Ja, det... Vad mer ska man säga? Den är hemsk.
Ja, den är inte en vinnare.
Nej. Den är... På ett sätt kanske det är värt att se den, eftersom det är en viss brand av skit som är ganska ovanlig. För att om man har sett typ MST3K-filmerna och sånt där, då har man ju sett en viss sort skit. Här är en annan breed av skit.
Ja.
Men visserligen så kan man ju se vilken Michael Bay-film som helst, och så vet man ungefär vilka vibbar man får av den.
Ja. Så Students of shit.
Ja.
Ska nog se den här, men förresten kommer det vara slöseri med tid.
Ja.
Som tur är den bara 85 minuter, va?
Ja, något sånt där,
så att den är inte så lång i alla fall.
Nej.
Nej.
Men nästa år kommer Sharknado 2.
Ja, så att det här blev en succé, helt enkelt.
Ja. Ja, men det enda man behöver för att sälja den här filmen är en bra trailer.
Japp. Så vi kan se fram emot en bra trailer till uppföljaren.
Japp. Yep.
Ja.
Yeah.
Okej. Något musik mellan filmerna här då?
Ja, men jag tänkte att det mest självklara är ju back in the days då high-filmer var bra. Mm. Det är ju high-end-temat.
Ja. Och high-end-temat låter nog i bakgrunden redan nu.
Ja.
Ja.
Knievel.
And we're back. Evel Knievel. Det är en intressant person.
Ja. En megakändis.
Ja. Filmen vi har sett, vi såg idag, innan vi spelade in här, är Viva Knievel.
Yep.
Det är inte en dokumentär om Evel Knievel, utan det är en film där han är ute på äventyr. Han spelar sig själv också.
Yep.
Mm. Men innan det så måste vi snacka lite om Evel Knievel, för att han är ju verkligen en sånt här amerikanskt fenomen.
Jag har känt lite som NASCAR, att det är en sån där grej där man inte riktigt fattar vad det är. Men med NASCAR så har jag sett tillräckligt med typ dokumentärer, som Top Gear hade en tribute till det. Där de förklarar varför det är en så himla enorm sport. Och liksom, det är en riktigt bra show, de eventsen.
Men vänta, show utanför själva bilkörandet eller?
Ja, det är en enorm event liksom. Och sen liksom att de fansen får många treats. Så liksom, innan racet börjar så liksom kanske 16 personer åker runt och kör där, och det är liksom fansen som får köra bilarna med co-drivers där.
Roligt.
Ja.
Roligt.
Och liksom, snubbe kommer in med en jetpack där innan racet börjar.
jag är glad över att jetpack-grejen inte försvann.
Ja, och B-52 Bombers flyger över stadion.
Wow, det där låter ju väldigt påkostat.
Ja, alltså. Jag kan ju gräva fram den någon gång när tributen så kan se klipps från. För det är verkligen, när man ser själva eventen där från stadion, det är liksom, ja men, ja, jag kan köpa att det här kan vara kul att vara, se på, trots att det bara är bilar som åker in och vad.
Så från den liksom kulturen kommer den här 70-talsikonen Evel Knievel.
Ja, och det här känns som filmen här gör ju ingen bra case för det alls, för att man ska fatta varför showen var, varför han var så stor.
Nej, och jag har svårt att förstå det också. Det är ju verkligen en väldigt amerikansk grej. För alltså han körde ju, några av hoppen han har gjort är en av de största tv-händelserna i USAs historia, tittarmässigt, du vet.
Mm.
Och han var superkändis. Han hade leksaker. och det gjordes en film, den här filmen. Det gjordes en till film också där han inte spelar sig själv.
Mm.
Och det enda han gör är att hoppa över diverse grejer.
Ja, men det
med motorcykel alltså.
Det enda man ser i showen är att en karavan åker runt stadion med lastbilar och hans motorcykel. Och sen åker han och gör lite wheelies fram och tillbaka där för publiken.
Ja.
Och sen så hoppar han över någonting och sen är det slut. Det ser ut som en show som kan vara över på typ 40 minuter.
Ja, och så har vi ett stadion som är fullpackat och han är ju barnens vän, så han filmen öppnar med att han kommer med en stor låda med julklappar till ett barnhem.
Ja, och såklart motorcykelmodeller som han kommer till barnen med, en enorm låda full av.
Ja, alltså hans namn är också så här bizarrt, för att en av ungarna vaknar när han kommer där med julklapparna och det första ungen säger det, Evel!
Ja.
Vad är det med det jävla namnet? Evel Knievel. Det är många repliker i filmen som känns helt bizarra eftersom han heter Evel och de säger typ Evel, yay!
Innan man ser vad det är för image han kör med skulle man ju kunna tro att han är typ Ghost Rider eller något sånt där. Men det är han ju inte. Han är ju Real American Hero. Det är ju Stars and Stripes och fullt det bara går. Innan den här hoppen så gör det tal om Don't Do Drugs.
Ja, det är så roligt. Den där första showen han har i filmen som kommer efter en halvtimme. Vi har inga hopp eller någonting förrän en halvtimme in i filmen. Och då innan han ska hoppa så ställer han sig på scenen och jag vet att vi har många unga i publiken här, och till er unga vill jag säga att man inte ska ta droger.
Och det är lite av hela temat på filmen också, för att skurkarna i filmen är knarklangare.
Ja, precis. Vi behöver beskriva handlingen. Ja. För vad tusan ska en Evel Knievel-film handla om? Ja, så här är det. Det är några ondingar som leds av Leslie Nielsen. Yep.
Oh.
Han är en onding, en ond knarklangare eller knarksmugglare i den här. Ja, de har en briljant plan att smuggla knark från Mexiko till USA i Evel Knievels lastbil.
Ja, och i hans gravkista.
Ja. Så de vill iscensätta Knievels död och ha en show i Mexiko med honom så att de kan lasta in knark i lastbilen och mer knark i hans kista.
Ja.
Och sen köra det utan problem till USA.
Ja, de har förberett en kopia av hans lastbil som är färdiglastad med knarket, så att när han dör så kan de bara ta och köra den där över gränsen. Och på något sätt så ska den behandlas bättre än vanliga lastbilar.
Det är Knievel, Real American Hero. Han skulle aldrig smuggla knark.
Ja, det är som han är en politisk dignitär som kommer där.
Ja, precis. Ja, men det är ju så. När han åker till Mexiko så blir han ju hälsad av guvernören där. Och typ, it's a great honor, Evel Knievel.
Yep.
Eller Senior Knievel, antar
jag. Ja. Så han är del av the elites.
Mm. Ja, och i filmen så verkar det ju som att han har oändligt med pengar också.
Ja. Ja, för det är ju lite när en karavan åker runt på på i stadion där. Så säger han att it's $3 million worth of equipment in the stadium. Och det är liksom, typ en lastbil.
Ja, det är lastbil och typ två Evil Knievel pimpade dragsters eller vad man heter.
Ja. Det varför är det så mycket pengar inblandade där och liksom, de lockar om till Mexiko med liksom fem event som han ska hoppa och få $100,000 styck per den där.
Och det är $1,977 också ju.
Ja, så det är, han är som en megastjärna.
Ja.
För en riktigt sketen show.
Ja, 5 minuter show där han paradar hans pimpade dragbilar och sen gör ett litet hopp. Eller okej, det är inte ett litet hopp, men det är ändå 5 minuter show.
Ja, och det är ju möjligt här att vi helt enkelt inte förstår... Vi vet inte vad vi ska se efter när han åker fram och tillbaka med sin motorcykel. För att showen ser jättetråkig ut. Men det finns ju möjlighet.
Ja, du hade en jättebra liknelse för det här.
Ja, att vi är helt enkelt osofistikerade. Vi har ju liksom, när vi har sett kung fu-filmer, så har vi ju verkligen vant oss vid att kunna tolka och läsa av koreografi så att vi kan se dramat som de försöker berätta när folk slår varandra på käften.
Ja, nyansen av dramat i själva kampsportandet.
Ja, för det är ju det som gör en riktigt bra kampsportsfilm.
Mm.
Att det behövs inga ord, utan man ser ju vad som händer. Man kan tolka det av...
Ja. Men för nybörjare så kommer det bara se ut som att men de står ju bara där och viftar i 10 minuter. Det är ju skittråkigt.
Ja, det är därför folk som såg kung fu-filmer och folk bara viftade, det är ju de som kom fram med modern action-koreografi i stil med typ Star Wars prequelsarnas kung fu-fightande.
Ja.
För där är det ju helt mekaniskt, utan the salties.
No emotional content,
ja.
Som Bruce Lee sa.
Yep. Och här... I den här filmen så det känns ju som när han bara åker fram tillbaka. Alltså det är ju bara, han bara åker rakt fram, gör en wheelie och så liksom, ja.
Det låter så dissande. Han åker fram och tillbaka och gör wheelies. Jag fattar inte vad som är grejen.
Ja, ungefär som ligisterna gör utanför vägen här.
men det kan ju vara precis som kung fu-filmer, att vi ser inte nyanserna.
Nej, vi... Verkligen. Ignorant.
Ja. Men nu kanske vi är för snälla till den här filmen. Ja. No surprise, den här filmen var inte särskilt bra.
Den har en redeeming scene, men långt innan dess så alla stunts är typ jättetråkiga. Ja. För det är bara folk som... åker en motorcykel rakt fram, vänder och åker en motorcykel tillbaka och kanske är en wheelie.
Ja. Och sen är det typ 2 stunts där en kille åker motorcykel nerför en backe och sen rullar ner för backen.
Ja, liksom, wow, det har man inte sett förut.
Det var slow-mo cam i alla fall, så det gjorde väl att det såg extra äkta ut.
Ja.
Leslie Nielsen tycker jag var ganska rolig i filmen också.
Ja, för han är ingen komedikaraktär, utan han spelar seriöst.
Yeah.
Och han gör riktigt bra, för att han har gjort till rösten så lite mörkare. Och han har bra presence som en evil businessman.
Han låter hotfull och ond, verkligen.
Ja.
Men det blir roligt eftersom vi känner han från så, typ, vad heter det, nakna pistolen och grejer.
Ja. Polisquad.
Ja, polisquad särskilt.
Ja. Han har till och med en henchman som heter Norman i filmen.
Evil Knievel själv är ganska tråkig. Han är väl inte så usel som, du vet, stjärnor ifrån andra discipliner brukar vara när de ska skådespela.
Ja, men hans karaktär är så tråkig, så att hans skådespeleri är också ganska tråkigt. För att det han har att jobba med, det är bara, men han är en good guy.
Ja, good guy, real American good guy. Ja. Vad ska jag säga. Ja.
Han är generic man.
Ja. Han älskar barn.
Lite väl mycket, för att i en scen så säger han ju åt någon: Hey Timmy, let's go to my van.
Ja, just det. Hey Timmy, wanna see my van? It's pretty cool. Jag har för mig vad det han sa. Timmy i det här fallet är Hans Evil Knievels bästa kompis son, som har varit borta i skolan någonstans, internat, och Evil Knievel betalade för hans flygresa tillbaka för att han skulle återförenas med sin far som han inte har träffat på länge.
Ja, för farsan är Evil Knievel mekaniker. Han var en jumper förut.
Ja.
Men han är inte det längre. Han är retired. Han är typ alkoholist och hans fru dog när sonen föddes.
Ja.
Så
staten tyckte inte att han kunde ta hand om barnet eller något sånt där. Så, ja. Så barnet har bara tagits hand om honom på annat sätt.
Han är väl den mest ordentliga karaktären i hela filmen.
Ja, han spelas också av Academy Award winner Gene Kelly.
Japp. Och det märks att han är en riktig skådis.
Ja,
definitivt. Men han är en skitfilm.
Ja, precis. Det fanns mycket potential i den karaktären, antar jag.
Ja.
Men det var också så att den karaktären var lite väl real för den här filmen. Den här filmen behövde inte sådana här, du vet, riktig dramainslag.
Nej, för hela upplägget på filmen är genomkorkat.
Ja.
För det är liksom, varför måste de använda Knievels lastbil? Varför kan de inte köra en vanlig lastbil?
Ja.
Varför har vi gått genom the effort?
Ja, det är väldigt långsökt, väldigt mustache twirling villain nivå liksom på det.
Fraktar hon fraktar knark förut genom i kändisars gravar?
Shit, det är stort mörkertal på så här, kändisar som har dött i mystiska omständigheter.
Ja, i Mexiko. Och sen kommit suspekt fort hem till USA.
Ja. Och sen har deras gravar blivit skändade.
Ja, ja, men det är liksom den här American Gangster, eller vad filmen heter, de smugglar knark i soldaters gravkister.
Oh, wow, jag har inte sett den. Alltså det är Ridley Scott-filmen du tänker på, eller?
Och det är också based on actual facts att det gjorde de. Så då har vi det att det kanske ligger något bakom det att Leslie Nielsen gjorde det här.
Ja, alltså det här är ju mer en sån här grej som kanske amerikaner tar för givet liksom. Att men det här är en till sån här snubbe som ska göra en kändisgravplott.
Mm. Det låter helt idiotiskt.
Ja, men det är som så här svenska fenomen som vi tar för givet. Nu kommer jag inte på något passande exempel, men vad mer har vi om den här filmen? Just det, bra grejer med den.
Ja, med feta bra grejer. Finalen.
Ja, finalen, precis.
Ja, för det gjorde det i princip värt det. För det är ju kul när en film sparade allra bästa till sist. För då kommer man ifrån filmen med glatt i sinnet.
Ja.
Och det gjorde den här filmen. För att Leslie Nielsen och Evil Knievel har en slutduell.
Ja.
Och istället för att det ska bli en duell där de slåss med knytnävar och sånt där, så gör de det propert. De har en biljakt.
Ja.
En bilduell.
Ja. Och den... Ja, varken vi eller filmen vet hur man slåss med bilar. Så att det är en biljakt som går lite slumpmässigt fram och tillbaka, och vi vet inte vad de försöker göra, men det är roligt.
För de kör på typ huvudvägen, och sen kör de av vägen in i en by.
Ja, det här är i Mexiko då.
Ja.
Och det är som vanligt, du vet, USAs bild av Mexiko. Så att det är en by där folk har typ jätter och går omkring i bondekläder, och det är mitt i öknen.
Det ser exakt ut som de har kört in i en Vilda Västern-film.
Ja, precis.
Ja, med exakt samma tagningar från Vilda Västern-filmer.
Ja, precis. De körde in i The Set av Det Vilda Gänget.
Ja. Och alla där i Mexiko, i den där byn, det är fullt med statister.
Mm.
Och alla ser ut att vara mitt i sina vanliga dagliga sysslor.
Ja, ja, alltså det ser ut som de har åkt in i en by som bara försöker leva livet. Och så kommer plötsligt ett kameragäng och en Evil Knievel och börjar leva rövare.
Ja, med någon idiot kommer åka med sin motorcykel där bara rakt igenom.
Ja, Leslie Nielsen har en Porsche och Evil Knievel har en motorcykel. Och det är också så här, hur tusan slåss de egentligen?
De åker omkring en massa.
Ja. Och så
i den här byn. De åker in i folks tomter och grejer. Någon får nästan sina jätter överkörda av Evil Knievel.
Ja.
Han dodgar knappt. Och när den här killen med jätterna försöker ta sig ur vägen. Det ser ut som han bara råkade vara där. Det ser inte ut som ett proffs eller någonting.
Ja, för det ser ut att vara kanske en halv meter ifrån att han kör på den där jätten.
Ja.
Det är väldigt nära. Och allmänt hela byn känns nästan som de skulle kunna bara satt upp kameror där och bara åkt in och mässat.
Ja.
För att de ser så förvirrade ut.
Ja, den där Porschen åker in på någons tomt och genom staket och grejer.
Ja, fordonen väsnas ju av så mycket för att Evil Knievel åker in Harley Davidson.
Mm.
Och det är ju precis som i South Park delen om Harley Davidson. Det är typ exakt samma ljudsampling. Där det är basically, det låter som en dragstermotor,
ja.
En komiskt högljudd motorsampling,
ja.
Med högsta möjliga volym,
ja, och jättemycket low-end bas liksom,
ja.
Som bara smäller. Det är ett fett ljud, det är det ju.
Ja, men det är definitionen av obnoxious också. Och det är så perfekt att här kommer amerikanen in i någon mexikansk by där alla bara minding their own business och han åker runt där och rävar väsnas skit mycket.
Och han kör ju in i den lokala saloonen.
Ah.
Och man bara kör rakt in i saloonen och kör rakt på några killar som sitter där bara och dricker och käkar typ. Kör in i deras bord och då bara ramlar omkull.
Ja, och inte, han åker in och vänder och åker ut och han typ välter allting där inne.
Ja.
Det är verkligen så där. Om det skulle ha hänt i verkligheten skulle liksom alla bara stå där och bara
what the hell?
What the hell, Evil? Who the fuck's that guy?
Han har ju sin Stars and Stripes. Nej, han hade en annan overall.
Ja,
skit också. Det hade varit klockrent om han hade Stars and Stripes overallen fortfarande.
Ja, jag tror nog de i Mexiko har antagit in någon från typ amerikanska gränsen som kommer hit att mässa med dem.
Det är därför hyrorna är så låga i Mexiko nära gränsen. Alla de här turisterna som kommer bara för att leva rövare.
Ja. Amerikanska rasister, imperialister.
Ja, ja, men det är ju väldigt imperialist Amerika här alltså. Och så typ hoppar han utifrån baren över Porschen.
Ja.
Något sånt var det.
Ja.
Och så fortsätter de sin jakt omkring där i stan. Och det här i stan var bara ett mellanspel i finalen. Sen bara sticker de.
Okej, när förstör allas dag och sen åker de iväg, ja, igen.
Och det konstiga med den här by liksom actionsekvensen eller vad man ska kalla den, det är det att när de åker in i den så har de en crane shot.
Ja.
Och det är typ den första crane shoten i hela filmen.
Ja.
Så de körde ut en kran som de kunde, du vet, lyfta upp så man får den där lilla panoramabilden eller vad man ska säga.
Ja.
Och samma när de åker ut så är det den där crane shoten liksom. Mm. Och det är det enda i filmen.
Ja.
Det är jättekonstigt.
Ja. Och ja, de åker ut på huvudvägen igen.
Ja.
Och sen åker de upp i bergen av någon anledning.
Ja.
Och sen så vänder de i någon grusområde.
Den här Porschen alltså.
Ja.
Den är ju väldigt off-road bra alltså.
Ja. Han hoppar från vägen ut på en grusväg. Och
bara kör vidare utan problem.
Ja.
Mm. Ja, och med de här biljaktscenerna så har de ju också det klassiska att de har speedat upp. För att det ser ut som det ska gå snabbare än vad det gör.
Ja, och jag tycker de lyckades riktigt bra. För den här finalen, den var rätt klockren. Förutom hur den slutar.
Ja, det är, man tror att de är mitt i fighten. Och så svänger Porschen i en kurva någonstans. Ja, inte nära stup eller någonting. Och så helt plötsligt börjar den flippa ner för ett stup.
Och sprängs.
Ja, och sprängs. Och de vågade inte spränga Porschen. De vågade rulla ner den för en backe. Det gjorde de.
Mm.
Ja, men det är en superimposad explosion som de bara lagt på.
Japp. Men det var så dåligt slut på finalen att det blev ett bra slut på finalen.
Ja, alltså vi hade ingenting emot det.
Nej.
Alltså precis innan det hände så sa jag till dig att det här kommer säkert sluta med att han åker dåligt i en kurva och ramlar ner för ett stup.
Ja, typ alla upp till den punkten i finalen har ramlat ner för stup.
Ja.
Och det är väl lite av en 70-80-tals grej att när man filmar ut i öknen så ska alla ramla ner för ett stup.
Och explodera.
Japp.
Mm. Ja,
den här filmen, den var 1,45 lång.
Yep.
Det var mycket längre än vad den borde vara.
Ja, det är jättemycket tid med lagt på mekanikens drama. Och, ja. Och en mysko-relation med Evel Knievel och en fotograf. Mm. Det är väldigt mycket som känns som onödigt och padding. Och, ja. Men det känns som det finns där för att han vill ha sitt anti-drug message.
Ja. Och det första man ser ett hopp, det är en halvtimme in i filmen som sagt.
Yep.
Och sen så har jag för mig, jag kommer inte ihåg vad som hände i halvtimmen efter det. Det Nej. Var typ ingenting.
Nej.
Den här filmen är väldigt dålig på att driva framåt sin story.
Ja.
Och storyn är ju ganska komisk. Så den hade behövt ha bättre fokus på att driva fram.
Ja.
Komma till den här finalen så att man inte satt där och bara ja, men ge mig någonting film, vi var ju typ desperata efter vad som helst där i finalen.
Ja.
Och visst det levererade, men det var inget kul vägen dit.
Är det stor risk för att man somnar innan man ens kommer dit?
Ja, oja, oja.
Ja.
Vi tog en paus mitt i filmen.
Ja.
Och jag tror jag hade slumrat till om vi inte hade gjort det.
Mm.
Det ja, så är det.
Ja, men till skillnad från Sharknado så det här var en brand av skit där det kändes som de faktiskt trodde på sin egen bullshit när de gjorde filmen.
En viktig grej jag vill nämna om den här filmen i kontrast till Sharknado är ju också musiken i filmerna.
Yep.
Musiken i Sharknado, det kändes som det var public domain stuff som de hade plockat som inte var synkat till det som hände överhuvudtaget.
Ja, det känns exakt som om det är typ söndag eftermiddag på fyran så är det någon dramatisk dokumentär som de har importerat från USA om någon katastrof och någon flygplan som kraschar. Den musiken de dokumentärerna använder, det är Sharknado soundtrack.
Jag vet vad du menar. Faktiskt. Och musiken försöker inte ens hjälpa scenerna riktigt i det att den har dramatisk timing i close-ups eller någonting som händer. Utan okej, nu är det en scen som har spänning. Då har vi spänningmusiken som bara kör ambient i bakgrunden liksom.
Ja.
Och så är det ju i dokumentären också.
Yep.
Musik i dokumentären är ju sällan tajmat till det som händer, utan man hör bara allmänt musik till när någon som pratar eller liksom att sen så kom nazisterna och hivade upp dem i lastbilar och körde iväg dem.
Ja, och det är liksom orchestral soundtrack gjort av synthesizers.
Ja, det är uppenbart synt orkester.
Ja.
Det är inte 80-tals synt utan det är nutida synt, men man hör ändå att det inte är riktig orkester.
Mm, det är tråkiga sorten som bara försöker göra vi vill ha filmsoundtrack, generic filmsoundtrack. Ja.
Soundtracket Evel Knievel däremot var ganska festligt.
Yep.
För att det var ganska mycket funk.
Mm. Ändå från 70-talet.
Ja, som i finalen när de håller på att härja i stan så är det hela tiden där, waka-tika, waka-tika, waka-tika.
Hela tiden blir det festligt då.
Ja, vi satt ju där och bara låg. Och så har filmen sin Evel Knievel-sång också.
Ja, very generic movie theme av 70-talet. Exakt. Liksom. Man har hört någon film med sångtema av någon sån här country-musiker.
Där de ska sjunga om det som hände i filmen eller om karaktärer.
Ja.
Så det här är en sån.
Yep.
Jag ska nog ta det som slutlåten förresten.
Ja.
Evel Knievel-sång. Men man blir ju glad att prata om filmen, men den var ju 1,45. Så
yep.
Bara en varning till er som känner för att se den.
Ja. Mm. Ja, för det är ändå en ikon det här. Det är en viktig person för historien.
Ja, USAs historia i alla fall.
Ja.
så det är bra att studera. Det var ju lite så att vi kände oss som antropologer där ett tag.
Ja.
Liksom, vad är det med det här med att hoppa över grejer?
Ja.
Och så enorm publik.
Vad är det de ser det här?
Ja, det är väldigt svårt att förstå.
Mm.
Okej.
Yep.
Ja, men då är vi färdiga för den här veckan.
Mm.
Nästa vecka, alltså vi kommer ju se Pacific Rim där borta.
Yep.
Men jag tror att vi väntar med det avsnittet till att jag ser den med Alex.
Ja.
För det känns ju som en del som vi måste ta med Alex verkligen.
Ja.
Jag funderar på om vi ska se någonting annat slumpmässigt i USA.
Ja.
Och prata om den där.
Ja, det kommer ju garanteras finnas någonting.
Ja, jag vill gärna göra det. Så nästa vecka så blir det en film och skit America Edition.
Yep.
Live from Manhattan.
Kommer vara ungefär som nu.
Ja. Det kommer vara exakt som nu.
Ja. Nej, men det blir nästa vecka. Sequel month, den fortsätter någon gång.
Yep.
Det är inte viktigt att vi tar det på en gång. Vi kan sprida ut det.
Mm.
Vi vet vad vi håller på med. We're professionals. Okej. Hej då, hej då.
Ja, hej.
För att det inte ska bli rundgång när man kör på annat vis.
Mm. Där! Japp, japp.